Hej allihopa och välkomna till avsnitt 334 av Ångestpodden.
334, det är liksom där vi är och jobbar.
Jajamän.
Jag kan inte riktigt fatta att vi har gjort så många avsnitt.
Nej.
Men det har vi och nu är ni här med oss igen i det trygga, trygga torsdagslyssnandet.
Du sa att det var något du skulle ta upp.
Nej, men jag tänkte först fråga hur du mår.
Ja, men jag mår bra. Jag har tänkt lite grann på det.
Du har ju pollen, ska jag verkligen säga.
Ja, jag har typ gräsallergi om det är någon som undrar varför jag låter så jävla igenkorkad. För att jag är det. Men jag har funderat lite på det du sa förra veckan om det här med ifall jag var liksom, vad sa du? Är du sex? Känner du sexstress?
Stress,
sa du.
Mm.
Och då tänkte jag på det sen när jag satt och klippte det avsnittet. Jag bara, nej, det är jag inte, som jag ju sa. Däremot kan jag känna mig stressad över att jag inte känner att jag vill vara sexig.
Men gud vad skönt att inte behöva känna det.
Jo, fast
snälla, det är väl hur lyxigt som helst.
Nej, ja, fast jag kan ju också, jo, fast det är faktiskt också lite tråkigt att känna, alltså så här, inte så, åh, jag är så pryd, alltså inte det, men jag kan typ bli lite stressad över att inte vilja liksom, ja, men klä mig lite sexigt. Alltså jag är så jävla otaggad på att göra det. Men fast det känns också som att det ligger mig i fatet då.
Okej, okay, ja, jag fattar. Fast jag,
för det gör att det i ett patriarkalt samhälle.
Ja, fast jag tycker det låter skönt i att kunna känna det i ett patriarkalt samhälle. Det är väl jättelyxigt. Det har kommit och slitit sig från normer, något kopiöst.
Ja, fast man gör inte det helt ostraffat, vill jag säga då.
Nej, men så är det ju med allt. Ja. Men om du själv kan landa i den känslan.
Ja, men det kan jag ju inte. För då hade jag ju inte känt mig stressad över det.
Nej, fast om du ändå inte gör det mot din vilja.
Nej.
Så har du ändå landat och kommit någonstans. Jag tycker jag är jättesolt över det.
Mm. Ja, det var min fundering.
Gud vad spännande. Mm. Jag har lyssnat på Cissi Wallin i Navid Modiris podd Hur kan vi?
Ja, det har jag med.
Och jag har ju tyckt att liksom, alltså jag vet inte, jag har inte liksom hunnit reflektera så mycket över hela intervjun och så här, jag förstår samtalet, jag tyckte det var ett intressant och bra samtal.
Mm.
Jag förstod också Marcus Berggren som skrev en krönika i Göteborgsposten om att så här, han tyckte att så här, men nu vänder du bara kappan efter vinden, Cissi, för nu är det inte längre liksom inne att vara, ja, men det som då kallas för extrem PK och liksom hugga på allt som anses triggande eller fel eller och så vidare.
Det är inte konstigt att man känner så, tycker inte jag.
Nej, inte jag heller, men jag måste också säga att så här, att lyssna på Cissi i Navids podd, jag rekommenderar alla Hur kan vi heter podden. Nej, men att höra någon som ändå så här har kommit till en helt annan insikt mot vad hon då stod för eller kände eller tyckte för 2 år sedan, tycker jag, alltså oavsett vad, alltså så här, så tycker jag att det är inspirerande.
Mm, det tycker jag också.
I att också så här, jag hade fel.
Mm.
Jag har gjort fel och liksom,
det tycker jag ju liksom, det är ju bland de mest befriande stunderna som man själv har haft, när man vågar erkänna att man har liksom agerat felaktigt eller liksom, ja, men så här, sagt något klumpigt, eller när man bara har så här, ja, men du vet, utåt gjort på ett sätt och sen har man kanske tyckt något annat. Ja, men du vet, när man bara öppet kan säga så som vi agerade där, tycker jag idag är så fel.
Precis, precis. Jag vet, jag tänkte faktiskt på det när jag vet när vi släppte vårt avsnitt om anorexi tillsammans med Elinor Åkesson, som också är en av våra bästa vänner idag.
Mm.
Så några år senare fick vi ett mejl och bara, ni måste triggervarna, och så gjorde vi det. Ja. Jag ångrade bittet.
Mm.
Eller vad säger man? Jag ångrade från djupet av mitt hjärta. Mm. Jag kommer aldrig triggervarna ett skit i den här podden, för det egna ansvaret har du som person.
Mm.
Alltså så här, världen kan inte bäddas in i bomull för din skull. Men så funkar inte livet.
Nej, men så har jag ju verkligen inte alltid tyckt. Alltså när vi blev uppmanade att triggervarna, då kan jag ju inte säga att jag gjorde det helt mot min egen vilja.
Jo, det kan jag säga att jag gjorde.
Nej,
jag har
inte
aldrig tyckt att triggervarning har varit det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Ah,
alltid.
Okay. Mm.
Men däremot har jag ju tvingat in mig i att tycka att så här, det är klart man måste triggervarna, för det tycker ju alla.
Ah.
Det kanske är jag som är dum i huvudet.
Mm.
Men så här, alltså nu, jag kommer aldrig någonsin triggervarna ett skit. Alltså vad håller ni på med? Alltså, okay. Gud.
Hårda bud.
Jag förstår, alltså, så här, triggervarningar för mig är, alltså, jag tycker att det är tiden ur led när jag ser det. Vi måste triggervarna, absolut inte. Ta, där är det så här, ditt egen ansvar ligger verkligen hos dig. Skriv till mig om ni tycker något annat, argumentera gärna. Alltså, jag är verkligen så här, jag hör gärna vad andra tycker om det, men jag tycker att, jag tror triggervarning i längden är enormt skadligt. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll.
Sommaren är ju här och man känner ju verkligen det här pirret inför allt som vilar bakom nästa gathörn liksom.
Det är EM.
Det är det.
Vi vet ju inte hur det går nu när vi spelar in det här. Men när ni hör detta, då vet vi hur det gick i Sveriges första match.
Yes.
Också så här, vad snacksar du på när du kollar EM?
Jag skulle säga att kollar jag på fotboll, då är det ju mycket nötter och chips.
Gud, vi har blivit så ju.
Ja, det är liksom chilinöten. För att det känns så klassiskt.
Ja, jag fattar. Men sen är jag också så peppad på att färgkoordinera mitt godis i gult och blått.
Ja, men det älskar man ju.
Förstår du att just nu på Hemmakväll, det är blågult om man säger så.
Jag vet. Alltså när man går in i butikerna nu så får man ju verkligen känslan av att EM är här, nu är det folkfest, nu samlas vi tillsammans. Ja, man kan hålla lite avstånd fortfarande och är inte för många. Men du vet, det ligger liksom folkfest i luften och det älskar jag.
Man kan också matcha detta så vi är i en blå glitterpåse.
Oj, oj, oj.
Mm. Och sen vill jag också säga att så här, sommaren överlag har flyttat in i Hemmakvällsbutiker. Alltså på riktigt. Man får sån känsla när man går in nu. Lösvikten är blågul som vi har sagt.
Mm.
Och det är också liksom väldigt somrigt sortiment nu. Inte nog med att det är EM. Tycker inte du med att sommaren är liksom lite spel- och tävlingssäsong?
Jo, verkligen.
Visst.
Vadå då?
Jo, men så här. Du kan hitta sommarspel, sällskapsspel på Hemmakväll.
Jaha.
Mm. Detta visste inte du, eller hur?
Nej.
Ingen sommar utan utehäng på stranden eller i husvagnen, stugan, kanske på altanen, snälla.
Ja.
Jag såg att man nu kan fynda Uno, Skippo. Skippo är mitt favoritsommarspel.
Åh, älskar det. Fast Uno med, det är en sån klassiker alltså.
Ja. Kasta er in på Hemmakväll. Vi kommer ju ses där, herregud.
Ja, då, hela sommaren.
Älskar det Hemmakväll. Tack.
Vi är denna vecka sponsrade av Multigyn.
Och jag är lika stolt varje gång nu när vi är det, Sofie. Att vi får jobba med Multigyn.
Ja, men jag känner ju också att jag lär mig så otroligt mycket. För tyvärr är mina kunskaper om underlivshälsa, de är låga.
Samma.
Ja.
Multigyn är vegansk, det är helt naturliga ingredienser och det är inga parfymer.
Och de behandlar ju alltså de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av.
Nu ska jag berätta en liten historia för dig.
Mm.
I början av det här året, innan jag hade blivit bekant med Multigyn, Sofie, så kände jag att så här, jag är väldigt torr i underlivet. Jag behöver hjälp med det här.
Mm.
Jag går till mitt apotek. Jag hittar en produkt som heter Liqui Gel. Och på den står det så här, vaginal torrhet.
Mm.
När jag någon månad senare sitter i möte tillsammans med dig och pratar med Multigyn, då inser ju jag, det här är ju produkten som har hjälpt mig.
För det tänkte jag fråga, hjälpte produkten?
Ja. Men ska vi prata lite om vaginal torrhet?
Ja.
Så här är det, 3 av 4 kvinnor upplever någon gång i livet vaginal torrhet. Alltså de allra flesta av oss kvinnor.
Mm.
Det är ganska skämmigt, tror jag många kan känna.
Ja, jag känner det.
Mm. Men man är inte ensam om att liksom uppleva det här. Nu har ju du och jag sagt att vi har upplevt det.
Mm.
Så jag hoppas att ni som lyssnar känner så här, okej, Ida och Sofia har upplevt det här. Jag är inte konstig.
Och upplever man det här så kan man ju då testa den här liquigelen från Multigyn. För den lindrar omedelbart vaginal torrhet och dess relaterade symptom som klåda, sveda och irritation. Den ökar den naturliga vaginala fukten och återställer och skyddar den naturliga balansen i underlivet.
Men man kanske undrar så här, varför man kan bli torr. Mm. Och det är liksom många olika anledningar. Det kan vara hormonförändringar, alltså som mens, amning, klimakteriet. Men också till exempel av att tvätta underlivet för ofta. Man kan bli det när man använder tamponger eller bär liksom åtsittade kläder.
Mm.
Man kan bli det av stress. Alltså det finns många olika anledningar. Och när man upplever vaginal torrhet så kan man känna att underlivet blir irriterat, det kan bli ömt, svida, klia. Men såklart, alltså, man kan också få så här upprepade urinvägsinfektioner, smärta under sex och rikligare flytningar än vanligt. Upplever man vaginal torrhet, upplever att det är ett besvär, så vill jag, alltså jag slår ett slag för Liquigel.
Mm, och vill man nu testa den så har vi faktiskt en rabattkod till er. Hos Apotek Hjärta har ni nu 20% rabatt på multigynsprodukter om ni anger koden angestpodden 20.
Tack snälla multigyn.
Och den här veckan gästas vi av underbara Happy Jankell.
Gud, hur känns det för dig att vi poddar med en kompis?
Det är alltid lite speciellt.
Jag tycker också det.
Det är liksom, alltså, otroligt fint såklart. Och jag är väldigt, väldigt glad över dels att Happy gästar oss, men också att hon har skrivit sin otroliga bok Livlina.
Ja, Happy släppte sin debutroman Livlina nu här i våras. Och det är liksom en berättelse om hälsoångest.
Mm.
Alltså det är en berättelse om mycket. Det är liksom familjeband, det är att känna skuld och skam. Det är liksom...
Mm.
Men just hälsoångesten, när jag läste Livlina kände jag bara... Ja, ett kände jag ju igen mig otroligt mycket.
Mm.
Men jag kände också, tack Happy för att du skriver om det här.
Mm. Och vi har ju gjort avsnitt tidigare om hälsoångest. Men det var ganska länge sedan nu och det här känns... Det är så viktigt att prata om det här. Det känns som att det är så många som lider av hälsoångest med så otroligt mycket skam.
Ja.
Just för att man så här, men jag är ju inte sjuk egentligen, och liksom att man också så här söker hjälp hela tiden, så till slut känns det som att ingen tror en längre. Alltså, ja, det är ett så viktigt ämne att prata om.
Ja, men och just det så här, jag som själv skulle säga att jag är hypokondriker.
Mm.
Fasen vad jag skämts över det alltså.
Mm.
Vi rullar intervjun med vår älskade Happy Jankell.
Varsågoda!
Hej Happy och välkommen till Ångestpodden.
Tack så jättemycket.
Åh, det är så kul att ha dig här.
Det är helt fantastiskt att vara här. Om jag blundar så och hör era röster så känns det som att jag lyssnar på podden.
Ja.
För jag är ju, det vet ni ju, jag har ju lyssnat på podden hur många år som helst.
Mm. Det är så underbart. Det gör mig trygg.
Är det så?
Ja.
Nej, men för mig, era röster är ju de snällaste, tryggaste som finns. Så det känns lite som, det känns lite knäppt att få vara här.
Just
det,
ja.
Men jag tycker med, alltså, nu eftersom vi är vänner privat så kan det vara så lite svårt. Alltså ni vet ju så, nu är vi lite så jobbsamma.
Ja! Vi sa ju det innan här, att igår var det ju precis 3 år sedan som vi satt träffades för första gången.
Ja, det är så fint.
Ja.
Men det där är ju verkligen, och vi har ju nu innan då ni tryckte på rex har vi suttit och babblat.
Ja.
Och då blir det också så, nu kör vi igång.
Precis.
Och då ska vi ha någon form av, även fast jag känner mig väldigt avslappnad och som mig själv, ändå att man sätter på något lager av, ja men av liksom någon yrkes
persona,
typ. Persona, exakt.
Mm. Ja. Precis. Okej, men nu får du ännu mer yrkespersona när du ska få berätta vem du är.
Jag önskar att jag kunde svara på ett sätt som liksom inte typ definierade mitt yrke, min ålder, mitt namn och efternamn och så vidare. Och jag har liksom tänkt att jag skulle vilja vara en person som bara, jag gillar naturen och jag är positiv, alltså du vet så. Men för att göra det enkelt, jag heter Happy Jankell, jag är 27 år gammal eller ung. Jag bor i Stockholm, uppvuxen här. Jag jobbar som skådespelare framför allt, och därtill så jag jobbar mycket med min röst. Det kanske man inte hör nu, men jag dubbar väldigt mycket framför allt.
Men det är någon ny film nu på Netflix som du har dubbat.
Ja, det är det. Det borde jag ju ha koll på vad den heter. Men det vet jag faktiskt. Den heter Familjen Mitchell mot maskinerna.
Wow.
Jag började faktiskt kolla på den lite igår. Och för när man dubbar så och sidospår, men man ser ju inte hela filmen.
Nej.
Så jag kan faktiskt, jag kan rekommendera den, för den handlar framförallt om så här, hur mobiler och teknologi tar över världen och hur det liksom ersätter våra relationer. Så att den har ju, som jag tycker mycket barnfilm har ju liksom ett under syfte att man ska lära sig något större syfte så där. Så jag, vem är jag? Jag är skådespelare, jag är moster, jag är dotter, jag är syster, vän till er bland annat. Ja, jag vet inte, det blir så krystat när man ska berätta om sig själv. Men, ja, men var det okej? Okay?
Ja, jättebra. Du vet ju att du ska få den här frågan också. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, det är klart jag vet att jag ska få den frågan. Och jag kan berätta en historia. Nej, men så här, jag kommer ihåg jätteväl första gången jag lyssnade på Ångestpodden. Jag kommer inte ihåg tyvärr vem det var som fick svara på just den här frågan då. Men jag kommer ihåg att jag gick utanför fältöversten vid Karlaplan i Stockholm. Där ni för övrigt bodde förut, va?
Ja, det bodde typ.
Ja, i alla fall. Och det här är länge sedan, det här måste vara 4-5 år sedan i alla fall.
Mm.
Och så ställde ni den här frågan till någon person. Och då kommer jag ihåg att jag var så här: om jag någon gång får frågan om att vara med i Ångestpodden, tog 5 år, jag skojar. Då skulle jag svara mig själv. Gud vad smart. Och jag minns det här så starkt. Och jag vet egentligen inte varför jag har ett så extremt starkt minne av att jag tänkte på det då. Men det kanske var för att jag, ja, men för att ångest är en stor del av mitt liv, att jag på riktigt tänkte så där, men vad skulle jag svara på just den frågan?
Mm.
Sen så tänkte jag på det här minnet då, när jag var på väg hit idag, för jag visste att frågan skulle komma. Och då blev jag lite glad, för jag kände, nej, jag kommer absolut inte svara mig själv. För jag tror att jag förut i mitt liv har identifierat mig så himla mycket med att vara en ångestperson. Mm. Eller att jag är ångest. Men med det sagt så vet jag väl inte riktigt vad jag ska svara nu. Men jag kommer i alla fall inte säga att det är det jag är. Men kanske att det är ett obehag. En känsla av obehag som har fått ta alldeles för mycket plats i mitt liv.
Mm.
Mm.
Gud, jag relaterar sönder.
Ja.
Nej, men du sa inte detta nu när vi frågade vem du är. Men du är ju också aktuell med boken Livlina.
Ja!
Vi sa det till dig nu innan. Vi älskar den.
Ja. Det är så fint.
Jo, men just också, den handlar ju om hälsoångest. Och jag som själv har haft hälsoångest har typ saknat en berättelse om hälsoångest.
Mm.
Men kan inte du berätta lite om boken?
Jo, det kan jag göra. När jag började skriva den så kände jag också att jag saknade en historia om det.
Mm.
Framförallt så har min ångest tagit sig utlopp i en hälsoångest. Att jag tror att det grundar sig i en väldigt stark dödsrädsla som också har varit liksom flygrädsla och rädsla för att gå själv när det är mörkt, för att rädd att bli påhoppad eller mördad eller våldtagen. Men framför allt så har det varit hälsoångest, att jag är väldigt rädd för att bli sjuk helt enkelt. Eller inte helt enkelt, jävla svårt egentligen.
Ja.
Men jag började skriva den, egentligen började det som att jag skulle säga att jag är en skrivande person, har alltid skrivit mycket dagbok och anteckningar i telefonen och gillat att skriva av mig helt enkelt. Och jag skrev väldigt mycket om min hälsoångest. Och så kände jag att i mina bra stunder så kan jag liksom skratta åt det som skrivs ner, eller jag kan liksom se objektivt på mig själv och se humorn i att jag på pappret är en fullt frisk ung människa som ödslar så mycket tid på att liksom känna på hjärtat, känna på sin puls, sträcka ut tungan, ha den någon konstig färg, liksom dissekera sin kropp på ett helt sjukt sätt. Och då kände jag, och lika delar när jag kan läsa mina gamla dagböcker, kan jag ju ömma något så ofantligt för den yngre versionen av mig själv, eller bara den personen jag var förra veckan när jag trodde att liksom jag var rädd för något särskilt liksom åkomma eller sådär. Så jag kände att humorn och ömheten och att jag är en person som gillar att skriva att det liksom blandades ihop, och det var nog så Livlina kom till då. För att för mig var det viktigt också att, att jag inte skulle skriva en bok så om psykisk ohälsa som så är så extremt tung och svart och mörk. För att jag vet själv att det är jätteofta jag inte kan konsumera viss typ av typ musik, eller liksom kultur, alltså tv, teater, för att jag får för mycket ångest om det blir för mörkt. Så att jag ville liksom att, att Livlina ändå ska kännas snäll.
Mm.
Och jag är jätteglad för det. Däremot så kan jag förstå att jag liksom, ja, men som man får när man släpper en bok, man får liksom kritik, både positiv och negativ, och vissa tycker kanske att humorn kan ta över, att man inte riktigt, att jag som författare kanske inte tar det på allvar helt, och det förstår jag, även om det kan göra mig ledsen, för att jag vet ju att de som på riktigt har mycket hälsoångest eller har mycket ångest tackar ju mig för att den inte är för tung, och det är ju de jag skrivit till.
Ja. Och jag tycker du har, alltså den balansen tycker jag är otrolig. Det är liksom hela språket är, ja, recommend.
Recommend.
Men du har ju också varit väldigt öppen med att Liv, som man följer i boken, att liksom mycket av hennes ångest speglar sig i din egen ångest. Men hur skulle du säga, hur har liksom din relation till ångest sett ut genom ditt liv, och när blev det liksom hälsoångest, eller har det egentligen alltid varit hälsoångest?
Nej. Den har liksom alltid varit med mig på olika sätt och sett ut på olika sätt, liksom allt ifrån så prestationsångest, vilket jag har varit väldigt duktig med att förneka, för att jag på något sätt har, jag vet inte, jag har typ, låter så töntigt, men jag har typ inte velat vara en tjej med prestationskrav.
Fattar
så gärna. Att jag har varit så här, nej, men det är inte min grej, typ. Fast jag kan se tillbaka och bara, men gud, Happy, det är inte mänskligt att du skulle liksom springa ett maraton samtidigt som du skulle spela in en tv-serie, samtidigt som du skulle ju vara med om ett breakup, samtidigt som du skulle, alltså du vet, och listan blir bara längre och längre och längre. Så det har ju liksom, det kanske är också någon form av så här skyddsmekanism för att kanske inte känna ångest då, men ja, men prestationskrav har jag verkligen haft i skolan, privat, jobbmässigt. Jag har varit jätterädd för att vara ensam. Jag har mycket dödsrädsla, som sagt, flygrädsla har varit väldigt starkt. Men när det blev hälsoångest just, jag tror att det bara var att det var något så konkret. Att jag, kontroll egentligen. Ja. Att det var något jag kunde ha kontroll på, att jag kan liksom ta febern och jag kan mäta, och jag kan liksom följa mitt mående, vilket inte alls är hälsosamt egentligen. Men jag tror att jag skulle nog svara att det är kontroll. Jag har nog jättestor kontrollbehov.
Men jag tänker så här, alltså typ som barn, alltså var du liksom orolig mycket som barn, alltså var du liksom
inte alls?
Nej.
Jag tror att om min mamma liksom skulle se på mig som när jag var liten, jag tror att det är det sista hon skulle gissa, att jag skulle bli en person som var så känslig. Eller känslor har alltid varit att jag liksom har varit inkännande och liksom den delen, men att jag, ja, men så rädd då, så skulle jag säga. När jag var så liten var jag väldigt så orädd och hade ett väldigt så stort behov av att vara en starkare, som att min stora syster Felice hade väldigt mycket ångest när vi var små. Så då antog jag den rollen. Det fanns liksom inte plats för att jag också skulle vara rädd, tror jag. Alltså när jag liksom analyserar min barndom idag. Så jag tror kanske att jag också så samlade på mig så mycket oroskänslor, för, just för att jag inte ville vara en person som var rädd och sådär. Så ja, förr eller senare så exploderar det väl.
Men det måste ju få utlopp på något sätt till slut. Men hur skulle du säga att hälsoångesten påverkar ditt liv?
Ja, men den påverkar mig mer och mindre i olika perioder. Den kan påverka mig till exempel som att jag ställer in en resa. Jag fick, när jag fyllde 25, så fick jag från min pojkvän att vi skulle åka till, till London och gå på det här Harry Potter-museet. Oh. Så barnsligt när man fyller 25.
Nej, men det var... vi pratade om det förra veckan.
Det
jag vi alltså, kollade jag på Harry Potter gärna... och bara, vi måste dit.
Ja, nej, men det var liksom min största dröm och jag fick den här presenten och resan var bokad. Och sen så pallade jag bara inte för att jag... var inne i ett skov då där jag kände mig väldigt, jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad det var, jag hade väl någon hänga på andningen, det brukar vara andningen och hjärtat som är liksom mm. den här huvudfokus, och det plus att jag skulle flyga, då blev jag jätteflygrädd, och sen okej, var det i London, då blev jag rädd för terrorattentat, alltså det är liksom jag, men jag skenar helt enkelt i tankarna, och då det är många situationer där jag är så här, ska jag övervinna rädslan nu eller ska jag bara acceptera, ska jag liksom ställa in den här resan, är det värt det? Mm. Att man hela tiden, jag tror att det är nästan det som påverkar mig mest, kanske än mer än att faktiskt ställa in resan. Mm. Att alltid vara liksom i den här pendeln mellan, ska jag övervinna rädslan nu eller ska jag acceptera den? Mm. Eller, ja, men beslutsångesten är nästan värre än själva hälsoångesten.
Ja. Exakt.
Men det påverkar ju mycket såklart, bara en sån sak som att inte åka till Harry Potter-museet.
Ja. Mm.
Men alltså, när man läser Livlina så har ju Liv en så här speciell relation till liksom nätläkare, eller hon ringer ju Care Call, heter det i boken.
Ja, exakt.
Mm. Ja. Men alltså, vad har du själv för relation till typ så här 1177, nätläkare?
Nej, men jag har ju inte haft någon relation alltså till en specifik läkare på en app som typ Kry eller Min doktor. Nej. Så det, den relationen är liksom påhittad. Det är många, eftersom att jag har varit lite diffus med vad som är sant i boken och inte, så är det många som har varit så här, träffade du den här läkaren? De som inte har läst boken nu, så träffar alltså Liv en läkare via Care Call som hon inleder en relation till.
Mm.
Men jag har ju ringt mina samtal, oräkneliga samtal.
Nej, men jag relaterar
till Kry och Vårdguiden. Men jag har liksom, jag ringde ju, ni är ju med på mina nära vänner på Instagram, ah, så ni såg säkert att jag ringde både 1177 och Kry häromdagen, igår, jajamän, i måndags.
Mm.
Och jag tycker att det är lite genant. Jag tycker att det är jättebra alternativ, om jag pratar liksom om, ja, men typ Kry, Min doktor, eller jag ska inte gå in på det här, för jag är också så att tycker att det är dumt att privatisera vård, men jag som egoist kan ju tycka att det är skönt att få prata med en läkare fort.
Mm. Precis.
För att för mig, när min ångest är lite så mer light, eller hälsoångest då kan det ibland bara räcka med att, även om min syster säger så här, nej Happy, du är inte kritvit ansiktet, och nej det där är inte farligt, bara att en läkare säger det till mig, då är jag så här, okej, då litar jag på det.
Mm.
Så att jag tycker att det är skönt, jag ringer ju ofta. Men det är också svårt, för att till exempel när jag ringer till 1177, som jag gör ofta, då får man ju ofta frågan så här, om jag säger att jag har svårt att andas. Den här personen kan ju inte bedöma mig fysiskt, det är också det som är det farliga med liksom internetläkare. Det är klart som fan att den här personen måste säga så här, men vet du vad, du måste nog, om du säger att du har så här svårt att andas, då måste du kolla upp det.
Ja.
Så att, ja.
Det känns ju som att så här, om jag bara så här refererar till när vi bodde tillsammans och du ringde 1177 ganska ofta, det slutade ju alltid med att de sa, ja, men vet du vad, åk in.
Ja.
För att man har liksom hela tiden bara så här stegrat i en symptom som man säger till dem. Mm. För att man inte att man vill höra att man ska åka in såklart, men man vill ju hela tiden försäkra sig om att det inte är något, men då drar man ändå på med något ganska grovt.
Exakt, för man vill inte.
Och på ett sätt är det ju mer okej att åka in om någon har sagt det.
Ja.
Exakt, också så. För ens omgivning. Alltså för liksom, för det är alltid lite så svansen mellan benen när man kommer från akuten och bara, nej det var inget den här gången också. Ja. Och det är så sjukt, alltså ibland kan jag, om jag har varit, nu har jag inte varit på akuten på väldigt länge, men då kan jag nästan vara så peppar ta i trä, hoppas på att det ska vara något, och det låter ju fruktansvärt, och det är självklart att jag innerst inne absolut inte hoppas det är ju min största rädsla, men just för att min familj är så vana vid att så här, Happy, nej det är ingen fara, ta en Alvedon, lägg dig och vila, kolla på liksom något kul YouTube-klipp, att man hela tiden, man vill nästan bevisa att den här gången jag hade jag rätt.
Ja. Den här gången, det sa jag till dig senast förra veckan. För då hade jag ramlat och slagit upp knät. Jag bara, den här gången kommer jag behöva operera.
Men för då var det så illa?
Ja, jag kunde inte böja mitt ben.
Nej, men du hade också ramlat och slagit i benet.
Jo, men skenar du, då blir du liksom så rädd för blodförgiftning. Eller är det mer så, åh vad jobbigt att jag kommer behöva typ gå på kryckor.
Ja, det är det alltså. Nu har menisken gått.
Ja. Liksom. Jag tänkte ju alltså, nu behöver jag operera. Jag kommer behöva hoppa på kryckor. Hela sommaren är förstörd. Hur gör man med kläder och sånt? Alltså, så då var jag tvungen att ringa.
Det blir ju kjol liksom, hela sommaren.
Jag kommer inte ens ihåg vilken, för det var så kö på kryckor. Jag ringde någon av de andra nätläkarna. Och så vet jag att liksom så här minuten innan, när det var så här, det är en minut kvar stod det typ, alltså då är jag så rädd. Och sen så
men vad är du rädd för då?
Att han ska säga åk in, jag tror det är operation.
Jag har aldrig sett det så svullet knä i hela mitt liv.
Och när han då säger, har jag det nedre delen av knäet? Ja. Och han bara, det är bara muskler och typ nerver, så det är helt lugnt. Alltså då.
Men kan du känna då att du måste överdriva? Kan du skämmas inför läkaren?
Ja, gud ja.
Du gör det.
Ja, det kan jag.
Men överdriver du då, eller hur?
Ja, jag kommer på en fråga till er båda. Alltså när man ringer så. Men så försöker man lyssna efter ledande frågor. Alltså typ så här, om han ställer frågan till dig, är det så här bara, ja men är det undre delen av knät? Tänker du då att han ska säga, ja för är det undre delen så är det inget farligt. Eller tänker du, ja men är det, ställer han frågan för att undre delen är farligt?
Jag vet inte, alltså för jag kan ju ingenting.
Nej.
Så jag försöker ändå vara sanningsenlig.
Okej, okay, ja.
Jag kan nästan vilja att det ska vara det dåliga.
Aha,
alltså återigen, det blir så dubbelt. Det är klart jag inte vill att det ska vara dåligt.
Nej,
men jag vill bara att jag blir så rädd att de ska missa. Och jag vet inte vad jag också kan känna, att det här är så sjukt. Men jag kan ju känna så här, om jag pratar då med en läkare i en app eller liksom 1177, att jag kan bara, om den här personen nu råder mig att stanna hemma och inte åka in, tänk om jag dör. Alltså tänk dens dåliga samvete. Tänk om den liksom måste leva med att så här, jag vet att det var jag som sa till den här kvinnan att hon får stanna hemma.
Alltså, det blir en vårdskandal.
Precis. Och då kan jag känna att så här, jag vill inte att den här personen ska ha det på sitt samvete. Därför måste jag överdriva så att den känner att den liksom har gjort allt.
Ja,
det är så dumt. Men Sofie, hur känner du då? Du som inte riktigt har de här problemen. Tycker du att det liksom, eller kan du relatera?
Nej, det kan
alltså,
jag
inte. Alltså inte alls.
Nej,
jag har ju inte varit hos läkaren.
Nej, jag är tyvärr på andra hållet. Alltså om ni väl hör mig söka hjälp för någonting, då är det fel. Alltså då är det fel, för då har jag gått och dragit på det. Jag är rädd på andra hållet. Jag vill inte höra att jag är sjuk, så att jag ignorerar
så
det.
Du ignorerar. Det där är vanligt.
Det är mycket vanligare.
Jag skulle gå med en åkomma länge innan jag sökt hjälp.
Men känner du att du är odödlig?
Nej, det gör jag absolut inte. Alltså jag kan väl tänka ibland bara, tänk så skulle jag få liksom
coola VIP.
Ja, eller typ så här, men om det nu visar sig att jag har cellförändringar, jag har precis tagit ett sånt prov. Ja, det kan, tänk så skulle det vara cancer. Alltså det är inte så att den, jag går inte runt och tänker att så här, nej, det är klart jag inte får livmoderhalscancer liksom. Det är klart att jag kan tänka så här, tänk så skulle jag få det om det visar sig att jag har cellförändringar nu. Men jag tänker att så länge jag inte vet det, så njuter jag av att inte veta.
Och du tror att det är ganska hälsosamt?
Ja, det är det nog.
Alltså både det känns, jag tror att det är hälsosamt att du reflekterar som du gör. Att man ändå tänker sig, hur skulle det vara och vad skulle hända då? Men att man också kan släppa det. För jag tror inte heller att man ska förneka allt och liksom vända ryggen till.
Nej, för det kan ju vara farligt på andra hållet.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men tycker ni att det är, alltså om man pratar liksom om dödsrädsla generellt, tycker ni att det har blivit värre ju äldre ni blir? Eller liksom det här med den här odödliga känslan, för jag kan alltid avundas så mycket med folk som är unga, liksom i så här tonåringar, tidiga 20-årsåldern, och man ser i deras ögon att alltså, de är så levande.
Jag vet.
Och de, det här att så här, de kan gå hem mitt i natten, för de tänker, folk är rädda, om man är kvinna så är man rädd, men ni förstår vad jag förstår, far efter.
Gud, jag kan avundas det också så mycket.
Ja, men hade ni så i era liksom tonår?
Ja, gud ja.
Gud ja. Väldigt, alltså väldigt unga tonår ändå. Alltså jag började ändå, alltså det här började väl ändå smyga sig på typ när jag var kanske kring 17, 18.
Ja.
Tror jag.
Men det ska också sägas, jag har ju extremt lite hälsoångest nu jämfört med vad jag har haft. Men det är lite nästa fråga. Alltså, har du gått i terapi specifikt för hälsoångest?
Mm, jag har gått i KBT för hälsoångest.
Mm, mm.
Och det... Ja, men jag tror att så här, oavsett vad man har för typ av ångest eller om det är liksom generell ångest, så är det nog bra att lära sig om den. För att jag tror att framför allt det som är skönt för mig att tänka, det är att min hälsoångest eller även liksom generell ångest, när man får det här liksom att andningen höjs och ja, men pulsen skenar, tryck över bröstet, att det är rätt reaktion i fel situation.
Ja, precis.
Och jag tycker det tänket är ja, men förlåtande. Att så här, nej, men det är bra att min kropp reagerar, för nu hände någonting som gjorde att jag blev rädd. Och ja, men ni kan ju det här, ni vet ju liksom om det här, men ni vet hela biten med att liksom det är något evolutionärt, alltså att rätt i mänskligheten, att man ska bli rädd och fly, flyktbeteende.
Ja.
Men sen också att så här, jag tänker att jag brukar, för jag försöker tänka på när jag får ångest att se det som ett falskt larm. Det tar ju ett tag att inse det.
Mm.
I början blir man ju rädd, och då är det så här, fuck alla falska larm, allt jag har läst på om ångest. Nu är det akuten.
Liksom. Ja,
alltså, för att så rädd blir man ju. Och det är det som kan vara lite klurigt. Men däremot så tänker jag på så här, typ om när brandalarmet gick i skolan,
ja,
som det gjorde ofta, och du vet, det var hela, man skulle gå ut på något visst sätt, ja, och ställa sig i någon formation,
ja. Ja.
Klass 5B står vid fotbollsplanen, alltså det var ju så himla mycket med det där, och att man ändå kunde liksom, nu kanske man inte blev så rädd då när man var liten, men låt oss säga att det är ju läskigt med ett brandalarm,
ja,
och att man inte så här direkt när man får veta att så här, okej, det var falsk larm. Det är väl helt okej om man någon liksom, några minuter eller till och med någon timme eller kanske hela dagen går runt med en lite orohetskänsla.
Ja, man är lite skärrad liksom. Nej,
precis, lite skärrad. Mm. För att det var ändå, man trodde där och då att det kanske var en brand.
Exakt.
Det är klart som fan att man inte bara för att någon säger att så här, det är lugnt. Alltså det går inte att trycka på en av- och på-knapp. Och det där kan jag känna att, för att om jag får liksom, det behöver inte vara panikångest, men ändå att liksom någonting händer rätt fort, att jag känner att min puls slungas iväg och jag blir liksom väldigt så rädd, men ändå lyckas liksom andas mig ur, ja, eller liksom komma ner i varv, då kan jag gå runt och vara så besviken på mig själv att jag hela dagen går runt med lite ångest i kroppen.
Mm.
Och så blir jag så här, fast det är ju inte så jävla konstigt.
Nej.
Att jag vet inte, man har så, man tror ju att den här på avknappen, eller man önskar väl att den skulle finnas, men det gör den ju inte.
Nej. Men när man då liksom vet att man har hälsoångest och led av det och så, när man liksom, en öppen fråga till i båda här då, när man vänder sig till vården, oavsett om det är liksom fysiskt eller om man ringer en vårdapp och så, är man inte rädd att de, att man liksom ska bli dömd som någon som bara har hälsoångest, att man liksom lite ska bli avfärdad?
Verkligen, jag alltid när jag ringer till nätdoktorer så trycker jag i att de inte får läsa min journal.
Okay.
Man får ju alltid klicka i, får vi tillgång till din journal. Det.
Mm.
Och det är ju bättre att klicka på ja, för då kan ju de läsa vad man har haft för åkommor och sådär innan. Mm. Jag tycker alltid nej, för jag vill inte att de ska veta.
Döma dig. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Och sen så kan ju också vara så här, typ nu, jag skadade axeln för 2 månader sedan när jag styrketränade. Och jag älskar att styrketräna, har liksom inte kunnat göra det ordentligt nu på 2 månader, och jag har gått hos naprapat och mycket massage och liksom försökt bli av med det själv, men nu inser jag att så här, förmodligen är det någon form av liksom, ja, men jag vet inte, det kan vara någon så här grej som man inte opererar, men att man behöver hjälp från vården.
Mm.
Och jag tänker ju nu varje dag att jag ska ringa till min husläkare och be om, liksom berätta att sen har jag gått hos, jag har gjort det jag kan göra, men jag kan fortfarande inte röra axeln som förut. Men jag vill ju typ inte, eftersom att det inte är farligt, det är inte farligt att ha så ont i axeln som jag har, så tycker jag att det liksom är onödigt att spendera, eller att liksom utnyttja det den sortens åkomma på liksom ett samtal till min husläkare.
För det kan komma någonting som är allvarligt när du måste.
Ja, och då vill jag att hon ska ta mig på allvar. Då är jag så här, nej, men jag tar upp det där med axeln om det är någonting annat jag måste söka hjälp för. För jag vill inte liksom, det är ett ord jag letar efter. Ja, skitsamma.
Ja, men du vill inte liksom alltså waste, alltså så här.
Ja, jag vill inte waste helt enkelt.
En tid eller liksom
ja.
Och jag förtroende.
Förtroende. Ja. Jag vill inte wasta förtroende. Det är så sant. Mm. Och sen ser jag också så här rädd nu typ att de ska ha läst min bok. Jag är så rädd att hon har typ ja, men kanske sett. Jag gjorde ju en del PR för hon kanske liksom sett någon tidning eller nyhetsmorgon. Och då kommer liksom förtroendet har sjunkit ännu mer. Så jag känner att genom att skriva den här boken har jag också liksom, jag tog laget före jaget, ja, känner jag. Att nu vågar jag inte ens höra av mig till min husläkare. Nej, nu har du satt dig själv i
skit. Men gud, jag för nu, när du sa det här så tänkte jag om någon har frågat mig det någon gång. Alltså jag tror typ inte det.
Jag sa bara, du har ju varit här en del.
Nej, men nej. För jag har typ inte det ändå. Alltså jag är med och ringer typ 1177. Du får mig alltid prata med nya.
Ja, precis. Ja. De vet inte.
Och jag det står inte heller sångest i min journal.
Nej.
Det står bara gadd typ. Alltså, står det heller sångest i din journal? Vet du?
Jag tror det.
Ja.
Mm. Ja, det måste du göra. För det som vi ser här är ju att du har gått. Ja. Alltså jag har ju fått remiss till KBT som sagt för hälsoångest. Mm. Men du frågade om min KBT förut. Ja. Och jag kan inte säga, alltså tyvärr så hjälpte det nog inte jättemycket. Jag tror dock att jag kanske inte var så mottaglig för det då. För jag tror att när det kommer till just KBT, jag vet inte, jag tror att för mig i alla fall så skulle det vara bättre att jag gjorde det typ nu när jag mår relativt bra. För att när jag gjorde det, det var liksom min period när jag mådde som sämst. Och då att få då höra att man ska liksom sitta och andas i en fyrkant. Det är så här, fuck den här fyrkanten. Jag liksom tror att jag ska dö.
Precis.
Det går liksom inte att...
Nej, och det ska man ju med komma ihåg med KBT, att det krävs ju väldigt mycket från en själv. Och så är man då redan alltså på botten, då är man liksom, jag vill inte säga att man är för sjuk för KBT då, men det krävs ju väldigt mycket av en själv. Så är man då, mår man väldigt väldigt dåligt, så är det ju svårt att ta den terapin till sig liksom.
Det är jättesvårt. Jättesvårt. Vi pratade också mycket om, för jag tog upp andra grejer, det blir ju så, det är ju sällan man bara har ett problem. Så berättade jag att jag har liksom svårt att vara, framförallt efter terrordådet på Drottninggatan, tycker jag att det är jättejobbigt med folksamlingar. Då är det så här, ja, om du kan du testa och gå ut och tycker att du ska ta en promenad på Drottninggatan och så här. Men, nej. Jag vill, alltså jag vill inte.
Nej.
Så, ja, kanske hade varit bra nu. Jag vet inte. Jag har lite jag tycker det är svårt. Jag tror jag liksom, jag tror verkligen att jag skulle behöva gå i terapi nu också, vilket jag inte gör just nu. Men jag har liksom inte riktigt hittat rätt.
Nej.
Fan vad det är svårt.
Det är skitsvårt. Alltså,
det är så
svårt. Det är svårare än att hitta rätt partner.
Alltså. Ja.
Alltså, det är liksom ett heltidsjobb. Och när man är, när man mår så pass dåligt, bara att gå till en psykolog, det tar ju så mycket kraft och energi. Man känner sig
all kraft man har.
Och man bara, nu ska jag gå dit och jag ska få hjälp. Och så är det fel. Alltså man orkar inte, så nu ska jag googla igen eller lägga ut på Instagram. Nej. Någon som har en bra psykolog. Alltså, nej.
Nej, nej.
Men det är typ nu jag borde ta tag i det. Men jag ändå mår ganska bra.
För det vet jag, alltså när jag väl gick i KBT för min hälsoångest, det är nog det som har gett mig bäst effekt av allt. För att jag gjorde det ändå i en tid där jag liksom var helt okej.
Okay. Ja.
Det var en tid när jag hela tiden trodde jag skulle operera blindtarmen.
Ja.
Var det en sån hänga?
Så fort jag kände minsta lilla magen.
Var upp med benet så. Det är det. Jag kan ju börja på benet. Jag var,
alltså det var min så. Men det var ändå inte så, jag kommer dö ångest. Alltså förstår ni, det var ändå så, jag måste, det blir inte här men jag kommer operera. Typ. Alltså jag kommer ihåg det så mycket att jag märkte att KBT:n alltså verkligen hjälpte mig. Alltså,
men vad var det, vad, kan du komma ihåg något konkret? Som du typ lärde dig eller någon övning?
Jag trodde också jag skulle spy i alla offentliga miljöer. För att jag trodde jag var magsjuk hela tiden.
Ja, det där. Jag har också haft hänga på att jag ska spy.
Och det är så hemskt.
Och när man börjar tänka på det.
Men jag mår så illa då.
Ja, men det är och klart. Ja. Det gör jag också. Men jag tänker att jag ska må illa då. Jag kan ju må illa nu då.
Och så det är typ såhär. Alltså detta är så sjukt också. Men så säger min psykolog bara, men spy på bussen då. Alltså du får spy.
Ja.
Helt enkelt.
Rätt ut.
Och så alltså, då står jag och väntar på bussen och tänker att fan vad sjukt jag kommer spy på den här bussresan. Och det för mig var så här, typ en, alltså för det gjorde jag ju inte då.
Nej.
Och jag bara så här, jag mår så illa, jag mår så illa, jag mår så illa, men jag spydde aldrig. Men sen åker jag en taxiresa när jag har jättemycket feber, vi ska ha ett event typ. Och jag bara, men jag måste ju följa med, men jag har feber, har tagit massa Alvedon.
Det var innan corona.
Det är långt innan,
det kan jag säga.
Det var när man fortfarande umgicks, fast trots att man var jättesjuk.
Och när man, liksom, precis, när man fortfarande gick på event med 39 graders feber.
Mm. Då spyr jag i taxin.
Ja, du gjorde det.
Jag gjorde det. Och jag bara såhär, ja, det var, alltså såhär, ja, det var lite pinsamt. Men det var allt. Alltså,
ja, men det är ju verkligen KBT.
Ja, det är ju verkligen KBT. Alltså,
men vad, ja, när man är med liksom om det värsta, då är det så här, alltså det är inte det värsta.
Nej, det värsta tänkbara
i men just då var mitt, det är mitt värsta.
Ja, men vad bra.
Ja.
Jättebra.
Men har du medicinerat din ångest någonting?
Ja, det har jag. Och det tycker jag är jättebra att det finns som alternativ.
Men visst är det tabu?
Ja, för det känns som att är det verkligen fortfarande. Alltså jag kan ju så här, för mig har det nog framför allt varit så här, det som har varit jobbigt för mig med det är att jag så himla mycket har känt mig typ som en pilleknarkare. Att jag, det känns som att, ja, men som du säger, ja, absolut. Jag bara, va? Är det verkligen tabu? Alltså det är det här som är tabun, att jag går runt och känner mig som en knarkare.
Ja, exakt.
Så det är väl svaret på frågan. Ja, verkligen. Och det liksom både inför mig själv men kanske framförallt inför andra, att jag liksom kan så smussla för min pojkvän bara, att jag så här smyger, och att han hör att jag är i köket och bara, happy, vad gör du? Jag bara, inget, jag ska bara, alltså, det där är så sjukt. Men jag tycker att, alltså, det hjälper med medicin, men sen kan jag också känna att det, jag kan känna mig att jag blir lite beroende av det. Och jag är verkligen rädd för att vara beroende av saker. Så att jag försöker verkligen, alltså vad det än är, har jag alltid varit så här, jag menar, när det kommer till liksom, ja, men till alkohol eller så, alltså vad det än är, om jag ens känner en liten tendens till att jag bara, åh, det här, nu vill jag ha det på, under en situation där man kanske innan inte har velat ta det, då blir jag så här, nej, då ska jag avstå det här. Så jag är verkligen, jag är ganska duktig på att så lägga band för mig själv när det kommer till saker. Men just nu så försöker jag att inte ta någon typ av medicin. Fast jag har i fickan nu. För det blir som en snuttefilt.
Ja, men ja.
Alltså bara det, att jag har det, hjälper. Att jag har, alltså att jag vet att jag...
Det finns där liksom.
Ja. Och det hjälper faktiskt. Sen har jag också märkt att jag, när jag verkligen har dragit ner på det som jag gjort liksom den senaste tiden, att jag behöver inte heller alltid ta när jag tror att jag behöver.
Nej, nej.
Att man kan också bli lite lat att inte göra det långsiktiga arbetet. Och det långsiktiga arbetet kanske är att så här, ja, men öva på acceptans och så, okay, nu kommer en ångerkänsla, och jag vet att när man är liksom riktigt illa däran, när man mår skit, då går det inte att bara andas. Som jag sa förut, då går det inte att göra den här andningsövningen i en fyrkant.
Nej.
Men när man bara är liksom, har lite ångest så, då funkar det faktiskt ibland, inte alla gånger, men ibland funkar det att andas i en fyrkant, eller att gå en promenad, eller liksom lyssna på någon rolig musik.
Och att också bara ta att så här, det här, den här dagen är en jävla skit då.
Ja.
Men det är bara en dag som får passera. Liksom.
Verkligen. Ja. Att inte ta så allvarligt på det. Och det övar jag på just. Alltså det är lite där jag är just nu. Om jag ska försöka ringa in vart någonstans i min ångest jag är nu. Så är det att, ja, men att försöka lära mig att mer och mer acceptera den. Se att liksom alla känslor vi känner är tillfälliga. Även om man är en lycklig människa i grunden, så går man inte runt och är lycklig hela tiden. Och även om man är en ångestlagd person, så går man inte runt och har ångest hela tiden.
Nej.
Och att det är tillfälligt och att det är okej att det får vara så. Och att jag försöker tänka att jag liksom upplever ångest snarare än att jag är liksom, har ångest. Att jag är ångest. Det här jag var inne på lite i början. Att jag vill sluta liksom identifiera mig så mycket vid det.
Ja, att man säger, det är inte min personlighet. Liksom.
Nej, men precis.
Det har jag med försökt komma ifrån så mycket. Att så här, jag men som du säger, gud, jag upplever det ibland. Liksom. Men kan du, alltså, känner du att du har förtroende för vården? För det vet jag att många med hälsoångest ibland har skrivit till oss att så här, gud, jag får så dåligt bemötande, och fast man kanske egentligen får ett bra bemötande för att så här, men du är ju inte sjuk, men så upplever man att bemötandet är dåligt liksom. Alltså, förstår du vad vi menar?
Jag förstår verkligen. Och det där är alltså både Både och. Jag har verkligen varit i situationer där jag känner att jag inte, alltså, blir tagen på allvar framför allt. Och jag kan också förstå det. Alltså jag kan förstå när de ser, öppnar min journal och ser att jag har gått till KBT för hälsoångest, och så ser de att jag har gjort en magnetröntgen i hjärnan, av hjärnan, och jag kommer dit och säger att jag har ont i huvudet och är rädd för att jag har en tumör i huvudet. Och de är så här, troligtvis inte. Du har både gjort en magnetröntgen för ett halvår sedan och du har gått till KBT för hälsoångest. Mm. Alltså jag kan liksom rent så objektivt, liksom, jag ska vara lite rationell, så ja, jag fattar det. Men däremot så tror jag jättemycket på att, alltså, den, vad säger man, västerländsk medicin, alltså den liksom formen av system vi har, att man kanske fokuserar lite för lite på helheten, att det mer handlar om att lösa ett problem, att så här, okej, nu är du akut sjuk, då hjälper vi dig. Det är liksom svårare att få den hjälpen som är lite mer holistisk och hur blir vi av med det här på riktigt?
Ja, precis.
Att man gräver djupare. Och det kan jag ha saknat, för det känns väldigt ofta som att man måste kämpa väldigt mycket för att få hjälp. Som sagt, jag har fått remiss till KBT och jag har fått remiss till lite liksom, ja, olika psykologer och så vidare. Jag gick på en huvudvärksklinik ett tag för jag har haft mycket problem med huvudvärk. Men jag har ju också kämpat så in i Norden för att få det här.
Ja, exakt.
Det är inte som att de lägger upp förslagen. Då har ju jag lagt upp förslagen. Att så här, jag hörde om en tjej som skrev till mig och hon berättade att det finns en huvudvärksklinik. Mm. Och då är det så här, ja, jo, men den kan du få testa här. Nu får du testa 10 gånger.
Och ni sitter med den vetskapen, men ni ger inte mig det förslaget. Exakt. Så jag kommer.
Men det, och så mår man dåligt och det är ju liksom skitjobbigt att sitta och liksom, jag menar att, ja. Det blir så här, jag kan känna ibland så här, okej, i slutändan så kan man bara hjälpa sig själv.
Ja, precis.
Sen så ska man ta hjälp och liksom, det är fint att få hjälp och be om hjälp och allt sånt, men man kan ju bli lite hopplös ibland.
Ja, men man blir det, på, speciellt när det kommer till liksom det psykiska måendet.
Mm.
Att man är så här, men hur kan det vara så bortprioriterat hela tiden?
Ja.
Att så här, vad väntar vi på? Att någon ska vara självmordsbenägen eller liksom inte kunna stå på ben? Eller, vad väntar vi på? Ja. Liksom?
Verkligen. Alltså. Ja, och verkligen. Och att så här, det är så mycket, tycker jag, till exempel har jag haft jättemycket problem med huvudvärk. Och det har jag varit väldigt rädd för, eftersom att jag är hypokondrisk lagd. Och sen så, det är inte hittepå att jag har haft ont i huvudet. Alltså allting.
Men ni har ju haft exakt samma.
Ja. Och det dränerar en ju på ett sjukt sätt.
Mm.
Och nej, jag har fått göra min magnetröntgen och det var visat att det inte var någonting. Jag går till en huvudvärksklinik, men det är ju fortfarande inte borta. Och då blir jag så här, jag har försökt liksom att acceptera det.
Mm.
Och jag har gjort det till stor, liksom, eller till viss del i alla fall, och kan ändå leva mer och tänker inte på det varje dag. Liksom. Jag tänker på det typ nu när jag pratar om det.
Alltså,
jag har huvudvärk, för det har jag hela tiden. Men idag kan jag liksom leva ett normalt liv och jobba normalt och liksom träffa kompisar utan att huvudvärken liksom förstör mitt liv.
Men den är ju ändå
men
där.
Men den är där, och det är det vi ska inte acceptera. Alltså, man måste tänka att så här, alla människor ska må bra.
Ja.
Alltså, vi ska vara friska, vi ska må bra.
Mm.
För det är så lätt att man bara, ja, som du säger, hur långt ska du behöva gå för att man ska få hjälp eller liksom.
Mm.
För jag var så himla mycket så att jag accepterade hur dåligt jag mådde, både liksom, alltså med huvudvärken och med min ångest. Ja. Och så var det en person som bara, men Happy, du ska inte må, vadå acceptera det? Nej, det är klart att du ska acceptera det.
Mm.
Alltså, man ska ju må bra. Och med det sagt så, det är klart man inte ska sträva efter att vara överlycklig, för då kommer man nog bli besviken.
Och det kan man inte liksom.
Nej.
Men man ska inte må dåligt i den mån att så här, det begränsar saker i ens liv eller det, alltså det går inte.
Nej, det kan ju faktiskt vara, alltså den balansgången där kan ju vara lite svår. Att så här, acceptera att så här, jag kan ha ångest ibland och vissa dagar är verkligen skit och så, till att man accepterar allt hela tiden och helt plötsligt så har man liksom accepterat att, ja, men majoriteten av dagarna är dåliga dagar och att man anpassar sitt liv efter sin ångest och så har det, alltså, har man helt plötsligt vant sig med det och då är det inte konstigt heller.
Nej, precis.
Alltså det är lite som det du var inne på innan också, att så här, ja, men typ så när du ställer in en resa, att det blir också svårt, den här balansgången är att antingen så accepterar du bara nu att nu är jag så rädd så att det här funkar inte denna gången och det är okej, för liksom, det är min ångest som liksom talar
men också så här, eller ska jag bara göra det här ändå? Och, men det, då är det så här, fast det kan ju nästan bli som ett övertramp ja. Mot sig själv.
Verkligen.
För att man är så himla rädd. Tänk om du hade satt dig på ett flyg och varit alltså fullständigt livrädd. Oh, då hade det kunnat bli en traumatisk händelse för dig.
Exakt.
Och det där är det med, så här, vad ska man acceptera? Och när ska man säga, fast nu får jag fan tvinga mig själv till detta.
Men det där är så, Flisan, alltså syrran, och sa till mig häromdagen. Jag fick bara en så hänga på att jag inte kunde ta hennes hiss. Mm. Alltså ner för trapphuset. Mm. Jag var så här, men jag går. Hon bara, varför ska du gå? Jag bara, men jag vill inte åka hiss. Hon bara, nu ställer du dig i hissen. jag bara, men varför? Jag åkte hiss upp. Så jag, det är inte så att jag aldrig åker hiss. Men nu vill jag inte åka hiss. Fick någon känsla av att den skulle, jag vet inte.
Ja, något skulle hända.
Ja. Och hon bara, Happy, nu övervinner du det här. Och då kände jag så här, nej, alltså jag började nästan gråta. Jag bara, men Flisan, jag vill inte åka hiss. Men jag fattar ju också henne att så här, det här är väl ett jätteyppeligt tillfälle att utmana rädslan, för det handlar inte om att åka flygplan, det handlar om att åka hiss. Mm. En hiss du åkte för en timme sen när du åkte upp. Alltså, men där var också en sån att jag kände så, jag måste få göra mitt eget val och nu väljer jag att ta trapporna.
Ja,
men det är jättesvårt vad man ska offra för sitt välmående.
Ja.
Och det där kan ju vara allt möjligt. Det där kan jag bara känna nu. Som ni vet så gör jag en liksom, jag håller på med kinesisk medicin.
Mm.
Just det här jag pratade om förut, mer holistiska tänket, att jag försöker att så här, ja, men jag försöker hitta olika vägar för att må bra egentligen. Och då är det ju väldigt mycket fokus på så anti-inflammatorisk kost, och man ska inte äta gluten och inte laktos, och man ska aldrig ta en festcig, och man ska inte dricka alkohol.
Mm. Och nu skulle leva extremt rent.
Extremt rent och sova 8 timmar varje natt, alltid sova innan klockan 11, för då blir det bättre sömn. Man kan inte skjuta upp sömnen. För om man går och lägger sig vid 1, då får man ändå inte samma, även fast man sover 8 timmar och går och lägger sig 01, så får man liksom inte samma typ av sömn.
Ja,
jada, jada. Och nu så ska jag testa det här ett par veckor, och jag är inne på vecka 2, och ja, jag mår bättre. Alltså det gör jag ju. Det är klart jag mår bättre, för att jag sover mycket mer. Jag tar inte det där glasvinet som liksom ibland ger mig lite huvudvärk, men det ger mig ju också glädje.
Mm. Exakt. Ja.
För att jag älskar att kunna ta ett glas rödvin med liksom en kompis, och jag älskar att, ja, men att vara uppe sent. Jag är en kvällsperson. Jag får ofta min inspiration om jag tänker på Livlina då. Den skrev jag ju bara på nätter.
Ja.
För det är då jag har som mest inspiration, och det ledde ju till något jättebra att jag fick skriva den här boken. Alltså att det blir så, man kan också begränsa sig själv i mitt liksom desperata sökande efter välmående, så offrar jag också mycket av mitt liv. Och då kan ju också mina svaga stunder, eller mina insiktsfulla, det beror på hur man ser det, men blir så, jag är 27, det är liksom mina sista 20 something år.
Mm.
Offrar jag liksom de här kvällarna att få vara busig och ta den där cigaretten på en helg? Ja, vad busigt alltså. Ja, men ni fattar att så här,
det blir så här, hur mycket avkall ska man göra på sig själv för att må så bra som möjligt?
Exakt, för det är klart att det är jättebra att inte någonsin ta en cig.
Ja,
det är
absolut.
Klart att det är, man undviker huvudvärk genom att inte ta det där glas rödvinet. Mm. Eller ja, men listan kan ju göras hur lång som helst. Eller,
men på bekostnad, vad ger det dig?
Ja, alltså, för vet ni, ibland när man ser så medialt nu att folk är så, men vissa känner efter så mycket och vår generation känner efter så mycket. Men man är så här, fast var går gränsen då? Mm. Alltså det, vi kan ju inte känna efter så mycket om man samtidigt skriver att så här, psykisk ohälsa ökar, det är unga är överrepresenterade på psykakuten. Det är de fan inte för att de bara känner efter.
Nej.
Nej.
Alltså jag tycker det är så svårt.
Mm. Det är så svårt.
Mm.
Oh, och man blir så ledsen och man vet, det finns ju inte heller något liksom så facit.
Nej.
Det är därför det är så, det är därför det är så svårt.
Mm.
Att så här, ja, men är det värt det? Eller inte.
Mm. För det är ju också så här, hur pass mycket bättre mår man av att göra avkall på sig själv då liksom. Eller om man då, ja men så här, det kanske finns några studier som visar att så här, ja men om du lever på det här sättet så kommer du leva längre. Ja, fast hur mycket längre kommer jag leva och vilket liv kommer jag då ha? Kommer jag ha det livet som jag egentligen vill ha?
Exakt.
Eller kommer jag bara ha ett liv där min kropp och själ mår väldigt bra, men utöver det, vad får jag?
Verkligen, alltså, ja, men det här klassiska livet handlar inte om att bli äldst på ålderdomshemmet.
Nej,
nej.
Så är det ju verkligen.
Ja.
Men samtidigt så kan ju också så, alltså jag kan ju komma ihåg, jag är 2 veckor in på mitt kostschema. Jag minns tiden.
Ja, det hoppas jag.
Jag men så här, när man vaknar, jag är också väldigt känslig för alkohol.
Mm.
Alltså om jag har druckit 2 glas vin, då får jag huvudvärk.
Mm.
Och det är ju så skönt lite också att ha en anledning att inte dricka.
Ja,
vilket också är en helt annan diskussion, att det är hemskt att det är skönt att ha en
anledning.
Ja, för jag känner ofta att jag är i situationer där jag typ måste dricka alkohol.
Mm.
Och det borde man ju bli bättre på att, ja, skitsamma. Eller det är, jätteviktigt, men jag kände att vi ska inte ens gå in på delen.
Mm.
Men det blir så svårt, för då kan jag också vara så tacksam att jag bara, gud vad mycket lättare det är och vakna, och nu låter det som att jag tycker vin varje kväll, det är verkligen inte, alltså, som sagt, jag är väldigt så avhållsam, men det är ändå, men säg bara sömnen då, ditt bättre exempel. Det är klart, nu när jag slår upp ögonen klockan 06:30 och känner så här, ja, jag vill inte ligga och snosa, jag vill gå upp för att jag har sovit klart, till skillnad från bara för några veckor sedan där jag liksom är död, där det inte går att gå upp ur sängen. Så att, ja, Jag vet inte vad är värt det, vad är inte värt det.
Det är jättesvårt.
Det är så svårt.
Men du var inne lite på detta i början, eller så, att man liksom, känslorna kring att söka vård och så. Alltså, har du känt mycket skam för din hälsoångest?
Det här med svansen mellan benen liksom.
Ja, nej, men jättemycket. Det gör jag hela tiden. Jag tycker att det, alltså, först och främst så tycker jag att det är pinsamt. När det är riktigt illa, då tycker jag inte att det är pinsamt, för att då vill man ju bara ha hjälp. Men när jag börjar noja över någonting, så, ja, men jag tycker att det är pinsamt att träffa läkare och säga att jag är orolig över någonting. Ja, men det är liksom, det är också en så här, det har ju liksom skämtat som typ hypokondriker. Det har det gjort, och det fattar ju jag. Och det gör jag ju själv till viss del i boken, men men det är ju en pinsam grej. Alltså, exakt. Jag kan ju liksom i vissa perioder så, jag skulle ju lätt nu till exempel kunna ta upp tempen och kolla
vad jag har för temp,
alltså, ifall att jag kände mig lite varm.
Jag hörde jämt sängen. Alltså, jag måste det.
Ja. Och det är klart att det är ett avvikande beteende som är konstigt. Och ibland så i måndags när jag hade väldigt ont i magen. Jag hade varit på akupunktur. Och så tänkte jag så här, man läste ju när Amanda Schulman var på akupunktur och fick en lungan punkterad, exakt. Och jag hade varit på akupunktur och var så här, nu är något punkterat. Det är inte lungan, men magen.
Magsäcken.
Alltså, magsäcken. Jag såg framför mig, jag hade en inre blödning, mat rann ut i tarmen. Alltså, och jag fick panik. Och då så promenerar jag från Solna, och då går jag förbi Karolinska universitetssjukhuset och sätter mig liksom där utanför, för att jag vågar inte gå in, för att jag tycker att det är så pinsamt att det inte ska vara någonting. Och jag vet inte varför. Jag tror kanske på riktigt, som jag var inne på lite förut, även fast jag skojade, att det finns en viss rädsla att de kanske ska veta vem jag är. Att jag så är en official hypokondriker. Även fast, men jag vet, jag tycker bara att det är pinsamt. Och då så ser jag att det sitter läkare där liksom utanför och äter liksom lunch typ. Så jag ser ju folk i så här blåa och vita kläder runt omkring mig. Det blir jag trygg av.
Ja,
gud, men då blir jag också spela lite. Du vet, jag lägger armarna för magen och böjer mig framåt. Ja. Alltså, jag liksom känner på hjärtat, för jag vill att de ska se. Men jag vill att de ska komma fram till mig och fråga, hur mår du? För jag tänkte så här, ska jag gå fram? Jag bara, jag vågar inte. Och också nu när man börjar bli lite till åren. Det här är människor som liksom är yngre än man själv är. Och det är också när läkare inte längre är så förebilder, att de är så auktoritära genom typ ålder och vuxna. Och nu är det här liksom, ja, men det här var liksom ett killgäng typ, som var så här 27. Alltså.
Och skulle lika gärna kunna möta dem på spybar.
Ja, men snälla, jag kan se dem på Tinder. Alltså, då känner jag att jag tycker att det är pinsamt att bara, killar, jag är rädd. Jag kan känna på min puls. Det är så här, nej, jag vill inte att hon ska typ ta på mitt bröst. Ja, men du vet, det går liksom, jag börjar tänka så mycket och det blir så, det blir så invecklat. Och jag
så skäms. De gick inte fram till dig?
Nej, och då blev vi också irriterade. För jag bara, ni ska se att den här personen beter sig på ett avvikande sätt. Då börjar jag tänka på Jag började tänka på, har ni sett Jägarna som går på C More?
Ja.
Alltså Rolf Lassgård är en så jävla bra skådespelare. Och hans roll Erik, vad heter de efternamn nu då?
De säger ju bara efternamn också.
Ja, men Erik i alla fall, som han, jag tror han heter Erik.
Han heter Erik, ja.
Lassgårds roll. Vänta, jag ska komma på det.
Gud, sånt här är mitt värsta.
Ja, ja.
Det är inte för Bengtsson.
Nej, för det finns Bäckström.
Bäckström! Just det.
Ja, jag tror att hans roll heter Erik Bäckström. Mm. Inte helt säkert. Skitsamma.
Det heter, jo, han, men han heter det.
Han heter det. Okej, Erik Bäckström, Rolf Lassgård. Han är en så jävla duktig polis. Alltså, jag vet att det är Rolf Lassgård.
Jag vet. Här,
den här personen, jag bara, han är den bästa polisen det här landet har.
Jag vet.
Så tråkigt att han inte finns på riktigt. Eftersom att det är en fiktiv karaktär. Mm. Men för att det han gör så bra, som hans systerson inte gör lika bra, som också är polis, det är att han, alltså, han lägger märke till alla detaljer.
Allt.
Han ser allt. Han liksom registrerar ett helt rum när han kommer in i det.
Var han än är.
Exakt. Mm. Och då kände jag med de här läkarna utanför Karolinska, ni ser inte mig.
Nej.
Ni ser inte att det sitter en kvinna här och liksom hukar sig och liksom, du vet, jag höll på, ofta när jag får ångest och liksom, jag klämmer mycket på kroppen. Mm. Alltså jag måste liksom känna att jag lever typ. Mm. Så jag kan så här nypa mig lite i kind. Alltså,
mm.
Och jag bara, om ni var Erik Bäckström,
ja, fast i läkarversion.
Fast i läkarversion. Då hade ni kommit fram till mig och frågat jag mår. Och då började jag dra iväg i tanken och tänka så här, men gud, tänk om sådana läkare inte finns. Mm. Vad finns det då för läkare? Ja, men ni vet. Det finns fantastiska läkare.
Ja,
vet
gud.
Det
finns,
nu är det mina trygga och, tankar.
Men jag förstår. Helt, jag är helt med.
Men hur bra är inte Rolf Lassgård?
Jag vet. Och just,
jag alltså, jägarna. Alltså.
Simon J. Berg tycker jag är med.
Ah. Ja, men alla skådespelare. Mm. Maja Rung.
Lena Endre.
Lena. Mm. Nej, men jag tycker alla är så helt otroliga.
Jägarna. Det kan varmt rekommendera serien då. Alltså. Jag har filmerna med, men de har ju några år på nacken.
Ja, exakt. Mm. Men verkligen.
Men kan du, är du rädd för andras hälsa också? Alltså, kan du ha dödsångest gentemot nära och kära?
Verkligen.
Oh.
Jättemycket. Jag, nu under corona har det ju varit än värre.
Mm.
För man har varit så orolig. Ja, men ja, det kan jag. Jag går inte runt. Det behöver nog vara lite konkretare för att jag ska bli rädd för min familj och så. För att man är ju sin egen kropp och mig själv kan ju liksom mäta och liksom hålla på med hela tiden. Men om mamma säger minsta lilla, alltså då förstörs jag.
Ja, men. Mm.
Och den känslan är ju på ett sätt värre än när det kommer till min egen ångest. Ja, men det är fruktansvärt.
Ja.
Fruktansvärt, fruktansvärt, fruktansvärt. Och då får jag, ja, men jag har väldigt mycket, jag skulle säga att jag är en person som är så, jag är väldigt nostalgisk och vemodig och jag tänker mycket på så här, jag tänker ju mycket, mycket på döden och jag kan liksom sitta och tänka så här, ja, men jag kan tänka nu när vi tre sitter här, så här, någon av oss kommer dö först.
Ja.
Och jag kommer ju, och vi kommer ju gå på varandras begravning.
Ja. Alltså, nej, men det kan nu, man peppa, inte.
Peppa, peppa, ja. Liksom, det är ju ett faktum.
Mm. Ja, det är det ju.
Mm.
Och jag vet. Såna tankar kan jag ha väldigt mycket när det kommer till min familj. Och det kan jag inte heller riktigt prata med, för att det känns så jävla otrevligt att liksom slänga ur sig en sån grej på en middag.
Ja.
Stämningen liksom vänds fort där. Men min största rädsla i livet är att det skulle hända något med någon av min, eller min familj.
Mm.
Ibland känner jag ju själv att så här, när jag är väldigt mörk, så kan jag vara så här, ja, men alltså, men verkligen så att säga, livet är inte värt något, för att man ska få försvinna, alltså,
det blir folk så ska mycket försvinna. Lidande. Alla ska den vägen vandra, va fan?
Och det är ju liksom det enda vi vet om livet.
Mm. Exakt. Ja, det är det mest konkreta vi har.
Mm.
Att vi föds och att vi dör.
Och sen samtidigt kan jag känna ganska så trygghet. Men alltså, det är skönt på något sätt att veta att alla kommer försvinna.
Ja, mm.
För det kan vara lite som så här, nu låter det som att jag inte har det här på allvar, men det är lite som när folk är så här, tänk att prinsessa Victoria bajsar.
Ja,
du vet att, den har man ju hört.
Ah,
att folk
exakt.
Så, tänk att
kungen,
Megan Fox. Alltså,
jag vet.
Och på samma sätt, så här, tänk att alla ska försvinna. Då kan jag känna att så här, men vill man ens vara ensam på jorden då? Alltså, det, om jag fick valt att så här, Happy, vill du äta det här pillret som gör att du blir den sista människan på jorden. Alltså,
nej.
Det vill jag väl inte.
Nej, jag vet.
Ja, men när det kommer till min familj, ja, jag går runt och nojar väldigt mycket för dem. Mm. Och kan bli väldigt fastna i de tankarna väldigt mycket. Och på ett sätt gör väl det kanske att man blir ännu bättre på att ringa sina nära och kära. Mm. Så jag försöker se på ett positivt sätt att det är i alla fall bra att man tar tillvara på tiden i alla fall. Men det är inte hälsosamt att gå runt och tänka så, varken om sig själv eller med andra.
Det äter också energi på ett sätt. Mm. Alltså.
Verkligen.
Ja.
Men har det varit terapeutiskt för dig att skriva om någon annans hälsoångest, även om nu liv är fiktivt?
Jättebra har det varit för min egen del. Jag har känt att min hälsoångest har blivit bättre. Alltså inte läkt, men i alla fall läkande. Mm. I någon form av läkande process i och med mitt skrivande. För att jag, dels för att jag ömmar mycket för liv och jag kan känna så här, men så här jobbigt har ju inte jag det. Att jag liksom kan jämföra mig mycket med hennes hälsoångest. Sen så under skrivandets gång så var det vissa saker jag hade velat skriva om som jag inte kunde skriva om för att jag själv inte klarade av att göra research på vissa sjukdomar till exempel. Att jag var så här, det går inte för att jag mår för dåligt för det här. Så att hade jag kommit ännu längre i mitt arbete med min egen hälsoångest kanske det hade blivit en bättre bok. Jag vet inte. För att det var liksom vissa saker jag som sagt medvetet valde att inte lära mig så mycket om.
Mm.
Men det känns som att jag har haft liksom någon, en kompis. Alltså det är lite som de gångerna jag har varit inne några gånger nu på att jag är flygrädd, och de gångerna min flygrädsla är som bäst och mest under kontroll, det är när jag flyger med någon annan som är flygrädd.
Ah.
För att jag får känna att nu ska jag vara den trygga. Nu ska jag vara den som säger att så här, turbulens är bara, tänk en båt, det är den, den gungar. Ja. Men du vet, alla de här klassiska.
Ja.
Att jag får vara den starka. Och så har jag känt lite i relationen till liv, att jag får vara den starka.
Mm.
Och det har gjort att jag har känt mig själv lite typ som hennes stora syster. Och det har varit väldigt skönt.
Mm. Fan vad fint.
Mm. Ja, men det har varit jätteskönt.
Mm. Men har du typ, alltså har du någon sån strategi, alltså när du känner så här, idag har jag så mycket ångest, alltså har du någon strategi som du liksom tar till då?
Alltså jag vet, det är så svår fråga.
Det är så svårt, men det har jag ju. Alltså förut så har jag, alltså jag har ju missbrukat socker nästintill.
Mm.
Och gör det fortfarande mycket.
För socker är ju mer underbart. Alltså.
Jo, och det hjälper ju. Alltså, kortsiktigt så hjälper ju socker mot oroskänslor.
Mm.
Att det är liksom belöningscentrumet som liksom tonas ner och det är, ja, hormoner och så vidare och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt kortsiktigt.
Mm.
Men socker är verkligen en sån grej. Så mycket godis, och små godis jag har ätit i mitt liv. För att jag har haft många perioder jag bara tycker lite som att jag har ångestdämpande i jackfickan, så att jag alltid små godis.
Mm.
Att jag visste att så här, ja, men får jag ta liksom, helst något så här sug, en karamell, alltså en klumpa, något man kan ha länge i munnen, alltså så som smälter lite. Att man liksom blir, för att man blir stimulerad.
Ja.
För då är det så här, jag blir stimulerad under lång tid. Så det. Men sen försöker jag ju, för det tycker jag inte heller är särskilt långsiktigt, och med det sagt, självklart om jag har ångest så kommer jag fortsätta äta lite socker. Det är liksom, det är ingen fara. Men jag vill inte att det ska vara mitt första alternativ alltid.
Mm.
För att, ja, det fattar jag också, att äta liksom smågodis varje dag, det mår jag inte heller bra av.
Nej.
Och det kan ju också öka på en ångest. Men jag brukar väl, ja, men gå ut i naturen. Och det kan ju också vara det sista man är sugen på när man har ångest.
Alltså.
Och så här, om jag har väldigt mycket panik, då är det klart att jag inte bara, jag går till Hagaparken. Alltså. Men om jag känner bara att jag vaknar en dag och bara, okej, det är en sån dag.
Mm.
Och jag fortfarande kan ta kontroll. Då är det natur och sen träning. Mm. Verkligen träning. Och det är ju så, det hjälper ju. Alltså det vet vi ju idag.
Ja, det är vetenskap.
Liksom, vetenskap. Det är vetenskap, ja. Och det, ja, det funkar så, så bra. Och jag tror för mig, jag har sprungit mycket i mitt liv. Och för mig har det varit jättebra att, ja, men följa, dels att följa ett schema om jag har liksom tränat inför ett specifikt lopp. Att jag är, dels så här, springa för mig, att man, jag springer ofta ute i naturen, då får jag naturen, jag får springa, jag får lägga mitt fokus på någonting. Jag, håller, liksom, jag följer det här schemat och det här ska jag göra.
Mm.
Sen kan det också bli destruktivt, men det har ändå varit rätt skönt att hålla mitt fokus så tydligt på någonting som också ger liksom lyckohormoner och endorfiner som löpning eller träning gör, fysisk aktivitet. att få vara ute, luft, alltså ren luft. Och sen så övar jag jättemycket på andningen, fast jag tycker att det är jättesvårt.
Mm.
Jag tycker att det är svårt att andas.
Mm.
Jag är jättedålig på det. Mm. Jag red mycket förut. Och då var det liksom, till slut kändes det nästan farligt, för att jag håller andan, alltså under den här timmen som jag, alltså, sitter på den här hästryggen. Och sen blev också ridningen för mig, hjälpte också, för till slut så, det låter så här, men när man blir liksom ett med hästen,
ja,
och känner dens andning, då var det som, alltså, för mig, när jag höll på mycket med ridning, då kunde jag ju verkligen, så då var det så här, nej, varför skulle jag gå på ett yogapass? Alltså det här är ju yoga gånger tusen.
Mm.
Sen är ridning fett dyrt och väldigt otillgängligt, medan mm. yoga, man kan ha en yogamatta hemma och rulla ut, så att det är lite så skillnad. Mm. Men det var väldigt bra. Att få liksom vara nära djur. Alltså, ah, det är väl också det.
Djur är så ångestdämpande.
Det är det. Och jag vill så gärna ha ett litet djur.
Mm.
Men det är liksom... Oh, det är ingen annan som tycker jag ska ha ett djur. Det är verkligen inte
ja,
det.
Alltså, nej, det känns så svårt med att ha det i Stockholm är ju, på något sätt.
Men jag kan ha ett marsvin.
Jag har ju så länge velat skaffa en hund. Men det känns mer som så här... Det blir ett sånt jävla projekt. Alltså,
det blir ju det.
Ja.
Men bara, ni vet, att känna en hundmage som andas.
Och att den behöver en. Den blir glad när den ser en. Den liksom, och bara så här, ja, du, din lilla krake, du är så beroende av mig. Och man mår så bra av det. Liksom.
Exakt. Ja. Ja, men för människan mår bra av att hjälpa.
Ja!
Ja! Och det är lindrande, det är som jag sa det där med flygrädslan.
Exakt, att det blir samma sak, ja, att du får hjälpa någon annan som är rädd.
Ja, ja. Vi behöver ta ut dig. Du behöver äta.
Mm. Okej, då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Rolf Lassgård. Ja, alltså, nej, men jag tycker han är helt fantastisk. Nej, men bra skådespeleri inspirerar mig. Det inspirerar mig att springa.
Mm.
Det inspirerar mig att vara ifrån telefonen.
Mm. Ja.
Faktiskt, för att jag tycker det kommer ut så extremt mycket bra saker av det. Bara att så ta ner telefonen när man är ute på en promenad, det gör att jag typ stannar och doftar på det där trädet. Jag gjorde faktiskt det igår, doftade på ett träd. Alltså det var ett träd med så blommor, det var inte liksom en bark.
Nej, jag fattar. Alltså jag ser liksom Kungsträdgården typ framför mig.
Jag stod under kyrkjärnan.
Ja, precis.
Nej, men du vet, man hejar på folk. Alltså det händer mycket inspirerande saker i livet utan, alltså i det skärmfria. Och det är så klyschigt att säga så, men det är så. Det är bara så här, om jag och min kille bestämmer oss för att ha bordsmiddag, alltså att inte sitta i soffan och kolla på någonting när vi äter, det är då jag bara, just det, jag tycker ju om dig.
Ja, nu vet jag varför vi är ihop.
Fan vad jag älskar dig.
Alltså, ja, precis.
Ja, men verkligen, att vi, alltså, att man pratar med varandra och så, ja, men det skulle jag säga inspirerar mig mycket.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden. Äntligen, efter alla dessa år.
Alla år. Oh, wow, nu. Jag är så glad att jag
fick vara här. Tack.
Vi är denna veckan sponsrade av Batiste.
Torrschampot som har förändrat mitt liv.
Så ska jag se en ny grej jag har börjat med.
Ja.
Jag har alltid i väskan med mig reseförpackningen av Batiste.
Nej, men alltså helt ärligt så vet inte jag hur jag fick ihop mitt liv innan jag började använda hårschampo.
Vi duschade ju sönder våra hår.
Ja, och det ska man ju verkligen inte göra.
Nej.
Dels för hårets skull, men också för miljön.
Nej, men jag vet. Och sen liksom Batiste kom in i mitt liv. Jag använde det för styling, jag använde det för att liksom fräscha upp mitt hår. Använde också för att det doftar så gott.
Ja, jag med. Det är lite så, vad vill jag lukta i håret idag? Så väljer jag där bland mina olika sorter.
Ja, och jag har faktiskt en personlig favorit just nu, nämligen Batiste Wonder Woman.
Mm, den gillar jag också.
Och den har ju faktiskt ett lite annat budskap också.
Ja, för Batiste vill ju hylla oss kvinnor. Det är inte alltid så himla lätt att få ihop vardagen.
Jag vet, jag älskar den här Wonder Woman edition. Kan jag få hylla en kvinna?
Absolut.
Jag vill hylla mamma.
Det vill faktiskt jag också göra.
Mm.
Och
du vill hylla din mamma alltså, och jag hyllar min.
Precis.
Våra mammor som är våra Wonder Womans.
Alltså har alltid varit och kommer alltid vara.
100%. Men du, Baptiste har en tävling nu.
Det vet jag. Nu kan man faktiskt vinna en hel årsförbrukning av Baptiste Wonder Woman, och det är väldigt, väldigt enkelt att delta i den här tävlingen. Det enda du behöver göra är att gå in på baptistehair.se, där nominerar du din Wonder Woman för chansen att vinna en årsförbrukning av torrshampoo.
Ja, ja, årsförbrukning till dig själv, men även till din Wonder Woman som du nominerar.
Exakt.
Nej, men det här är
otroligt.
Ja, alltså fyrverkerier känner jag inom mig.
Tack, Baptiste.
Älskade Happy.
Ja.
Hon sätter liksom ord på saker för mig också. Alltså du vet när man kan känna så här, jag har en knut på insidan. Och så förklarar Happy någonting. Och då känner jag att, ja, det är exakt det där jag har känt, men jag har inte haft orden för det.
Ja, men verkligen. Alltså som jag sa innan, det är så, känns så himla viktigt att prata om det här. Det känns som att det är... Alltså jag skulle säga att hälsoångest, nu kanske det bara är en känsla jag har för att det är liksom veckans ämne och för att jag liksom har grottat in mig i det här, men hälsoångest känns som en av de ångestpuckarna som det finns mest skam kring.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men det handlar ju mer om att man liksom så här, alltså man har en sån skuld i det för att man är så här, jag borde inte känna så här. Och
nej,
det finns andra som borde ta upp plats i vården och inte jag. Och det, nej, finns...
ja, det känns ju som en sån himla skärp till dig mentalitet kring just hälsoångest.
Ja, men det går inte.
Nej.
Alltså jag är så enormt glad över att Happy har skrivit den här boken. Över att hon är så fantastisk.
Och för att du vill gästa Ångestpodden Happy. Tack så jättemycket för det.
Jag känner denna, Sofie.
Mm.
Just nu när det är liksom sommar närmar sig. Det är bara en bok man ska prioritera att läsa denna sommaren. Och det är Livlina.
Ja, det är det.
Den finns liksom överallt där böcker finns. Ni kommer inte bli besvikna.
Ni kommer inte ångra er. Jag är mitt i den nu faktiskt.
Ah.
Otrolig. Jag bara längtar hem tills jag kan fortsätta läsa.
Nej, men jag kanske är så att jag ska läsa om den typ.
Ja. Det var allt för den här veckan.
Ja, det var verkligen det. Ja. Vilket, alltså gud, alltså det här avsnittet tror jag, det var så maxat.
Jag älskar det.
Jag med.
Men nästa vecka kommer ännu ett älskat avsnitt av Ångestpodden.
Ja, vi hoppas. Vi ska prata självrespekt då.
Mm, viktigt.
Ja.
Och det har man ju inte alltid, nej.
Har man haft mer eller mindre av, så att
ja,
säga.
Ja, absolut.
Vi hörs nästa vecka. Puss på er.
Hej då!
Podplay.